Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hur mår du, Maja?
Så jag är ju helt bakom flötet idag.
Liksom, jag tycker att livet är för kort för sådana liksom, begränsningar som ska hindra en från så här roliga saker.
Vad ska jag svara på när kompisar kommenterar att jag äter för mycket?
Det är så intressant tycker jag att man har så mycket åsikter om vad andra äter.
Välkommen hit.
Tack snälla.
Vi kör igång. Maja sitter asstressad på en buss med lille Frankie. Även hon har varit hos veterinären. Så jag tänker att du och jag kör igång och så kommer hon när hon kommer helt enkelt.
Ja,
det
absolut.
Är ingen stress.
Nej.
Först och främst, hur mår du?
Nej men tack, jag mår ändå ganska bra tycker jag. Jag har ju tagit mig hit nu från Göteborg och tog tåget. Och det var ju första gången på, jag vet inte hur länge som man åkte tåg än. Men du vet, jag har nästan glömt, Johan, hur det är att sitta i en tågvagn med människor som ska äta sin lunch.
Hello!
Välkommen!
Gud vad gott.
Välkommen Maja.
Tack. Tack, tack, tack. Eller jag, det är inte jag. Välkommen
ja.
Caroline.
Ja. Tack och välkommen du till din egen podd.
Ja, vad kul att du kom komma.
Ja, verkligen. Ja. Här.
Vi pratar om Carolines tågresa hit, om alla lukter i vagnen.
Du luktar väldigt gott.
Ja. Tack, ja, ja. Men det var ju bra. Nej, men jag sa bara att jag har glömt hur det är att åka tåg. Man har inte gjort det under hela pandemin. Eller jag, i alla fall på, jag vet inte när jag åkte tåg senast.
Nej.
Och bara att folk sitter ganska nära och det är äckligt och så. Men som på frågan hur jag mår, så mår jag bra tycker jag.
Mm. Ja. Mm. Hur känns det att vara i Stockholm?
Jättekul. Ja. Jag har 24 timmar här nu som jag bara ska maxa
livet. Och så väljer hon att vara med oss.
Ja, det är ändå väldigt lärofikt. Mm. Ni är den stora orsaken till att jag är här.
Mycket bra.
Mycket bra.
Mycket bra.
Det gjorde vi bra.
Mm-hmm. Hur mår du, Maja?
Nej, men alltså jag är helt okej. Okay. Alltså jag är ju helt bakom flötet idag.
Alltså du har ju haft en jävligt tung.
Ja. Nej, men bara för att dra det kort. Vi ska inte lägga mycket fokus på oss två i det här avsnittet, utan det är ju ditt, Caroline. Men jag vaknade i natt av, eller klockan ett, av att Frankie inte kunde andas. Och det, man blir ju så här genast så här, åh gud, vad händer typ. Men hon kan vakna lite då och så här andas lite konstigt. Så vi tänkte bara så här, ja, ge en lite vatten så går det över. Men så gick det inte över och hon typ så här, i varje andetag så försökte hon göra kvällningar, men det kom ingenting och vi var så här, gud vad händer? Och efter 45 minuter kände vi så här, gud vi måste åka in, för att tänk om det sitter fast något ben i halsen och inte kan andas liksom. Mm. Och så åkte vi in, men hon var ändå så här ganska pigg, förutom att hon liksom verkligen så här kippade efter andan hela tiden. Så vi var ju inte direkt prioriterade hos veterinären. Så att vi fick ju vänta där mellan 2 till 6 på morgonen. Och då kom veterinären och sa så här, ah, nej tyvärr, vi kommer ju behöva, för hon lyssnade på halsen och hörde att det var någonting som liksom prasslade där inne. Så hon sa att vi kommer behöva göra en sån här inspektion, och det har vi tyvärr inte resurser till på det här veterinärsjukhuset. Så att ni kommer behöva ringa runt till några andra liksom. Och vi bara så här, jaha, vi har suttit och väntat här i 4,5 timmar på hjälp, och sen så kan man inte ens få hjälp. Och så kostade det typ 5 000, alltså nu är det försäkring, men du vet så här, man bara, jaha. Och sen så ringde jag till ett annat, en annan veterinär, och så fick jag tid 13:00. Så åkte jag dit och de sedde ner henne, och och de hittade ingenting, men hon kräktes upp massa gräs innan vi kom dit. Så troligtvis har det varit någonting sånt. Men nu är hon jättetrött hemma. Jag vet inte riktigt hur hon mår för att hon har vaknat upp ur sin narkos. Så
hon vet inte riktigt.
Ja, exakt. Ja.
Stackarn.
Ja. Men ja, man har ju testat på det här med småbarnslivet nu.
Och verkligen.
Att jag inte är redo för sömlösa nätter än. Alltså.
Nej, men jag älskar när du skrev så här, nu när du skrev. Ja. Du bara, jag sitter på bussen, jag är inte redo för barn.
Nej. Alltså så här, nu har det bara gått en natt av att jag inte har sovit. Ja. Och då är det så här, jag är helt alltså, borta. Ja. Tänk att typ 3 år av att inte få sova.
Nej, alltså, vidrigt.
Ja. Och framförallt Robert, alltså i morse. Alltså, jag kunde inte ens prata med honom. Alltså, han förstod ingenting av vad jag sa.
Nej.
Och en natt.
En natt. Oh. Jag fattar ju att folk skiljer sig.
Ja, exakt.
Ja, gud ja.
Åh, oh, för fan. Ja, men ja, förhoppningsvis är det bara ett gott resultat av att de inte hittar någonting. Mm. Och, ja, nu har vi ändå varit där och de har liksom gett sin bedömning och de är ändå kunniga, så nu litar vi på det. Och, ja, de sa bara att de är ett samtal bort om det skulle hända något akut.
Mm. Så att, ett samtal bort och 5 000 kronor.
Ja, och 4,5 timmes väntetid.
Och ingen sömn.
Då går vi vidare.
Skaffa hund, hörni. Det blir kul.
Jättekul. Nej, men annars mår jag jättebra. Jag känner att jag flowar i livet i övrigt.
Kul.
Hur mår du, Jana?
Jag mår bra.
Alltså, fan vad snygg du är. Ja, håret och du har bryn och du har glow och du är brun.
Nej, men jag har haft en fixad dag idag.
Ja.
Varit jättetrevligt. Imorgon åker jag till Marbella.
Va? Just det. Mm.
Har jobb med Kia.
Nej, men förlåt, men hon, ja, har du flyttat?
Ja.
Så är det någon som vet var hon bor?
Ja.
fråga Laban, för han vet knappt heller. Ja, så det är livet flowar också.
Ja.
Riktigt roligt.
Har du haft det bra? Hur var sista veckan med tjejerna?
Fullt ös. Sen kom stormen. Aha. Jävlar vad det har stormat och regnat. Men vi har löst ändå. Alltså, det har varit jättemycket släcka bränder, plan B, plan C, plan D, men det har funkat och alla har varit jättenöjda och det har varit pangresor. Nej, men det har varit fantastiskt bra.
Ja, nej, jag känner verkligen att jag vill med på en sån resa.
Ja, men det måste du.
Alltså, ja, men jag med. När man ser alla stories så bara, varför är jag här och du där? Jag vill följa med.
Och alla nya vänskaper. Och,
vi släpper ju surf nästa år. I Portugal.
Nu och jag, Maja.
Men så det är jättebra och jag är riktigt taggad på det här avsnittet.
Jag med.
Jag med.
För förra avsnittet blev verkligen en banger.
Ja. Ja, men det var så uppskattat och jag känner väl alltså, jag behöver inte, eller vi behöver inte ge en vidare prestation av det, känner jag. Eller ska
nej,
vi
alla vet vem alla,
nej, men jag det känns så töntigt att jag nu ska presentera vem du är, alltså, så jag tänker att så här, dra dig själv, du har 3 meningar, du ska förklara dig själv med 3 meningar.
Oj, det där var svårt. Men jag är dietist. Mm. Det är ju lite grund till att jag är här.
Exakt.
Jobbar också med mina sociala medier. Kommatecken. men sen så, ja, jag tränar och lever livet. Mm. Äter mycket mat och tränar och poly och allt det där.
Ja.
Det är väl jag.
Ja.
Ja, lite kort.
Och så känner jag att, vet man fortfarande vem Caroline är, så har ni alla en hemläxa att gå och lyssna på det tidigare avsnittet som vi spelar in med After Workout-podden och Caroline i säsong 2. Så får ni det som hemläxa och sen kan ni återkomma till det här avsnittet helt enkelt.
Och gå in på din Instagram.
Ja.
Den får man inte missa.
Nej, ni alla är välkomna in.
Ja.
Alla är välkomna. Nej, men alltså, jag dör för dina reels. Alltså.
Jättebra.
Nej, men gud, tack. Älskar.
Ja, jag tycker det är kul med reels faktiskt. Och framförallt att man kan blanda lite fakta och ja, men man kan skämta lite om det också. Ja. Jag är ju så, jag är ju väldigt sarkastisk.
Mm.
I 99 fall så förstår ju de flesta det, men man märker ganska tydligt om någon inte förstår så är man så här, jag menar det kanske inte riktigt.
Nej.
Så.
Nej.
Men ja, det vet ju ni också om
att,
men det är därför jag tror att många gillar dig också, bara för att ha den där jargongen att så här, att kost inte behöver vara så svartvitt utan det kan vara lite lekande och lite humoristiskt och
Jag vill tro det också. Ja. Och framförallt så här, inte så mycket krångel.
Nej.
För det finns det ju gott om annars.
Då vill jag inleda det här avsnittet med att prata om vad i helvete har hänt med att vi åter är tillbaka till företag som promotar måltidsersättningar.
Alltså jag fick hem det där budet.
Ja, alltså.
Och jag var så här, vad är det här för någonting? Alltså jag vet att till exempel Robert har ju sagt kolhydratsdrycker, ja, som han dricker under han tränar, ja, under tiden han, ja, tränar, bara för att han måste liksom ladda på. Men det här med måltidsersättning när man är...
Jag är så här, jag är helt för att ta en proteinshake eller liknande. Mm. Jag tar det själv efter träning. Jag har alltid med mig en liten påse i väskan. Men det ersätter aldrig riktig mat. Och jag adderar det i gröt och liknande, för jag behöver få upp mitt protein. Och också så här, det finns en skillnad på de som tränar mycket eller befinner sig i, liksom, i en fas i livet där man behöver tillföra.
Mm.
Men ersätta mat med pulver, mm, och sen vilka som marknadsför det här, mm, i sina kanaler.
Mm.
Men snälla rara, du har inte tränat på flera år och du har inte, nej.
Nej, nej, jag blev liksom lite så här chockad över hur många som bara la ut det, ja, utan att tänka efter vad, mm, de liksom kanske bidrar med. Mm. För att jag menar så här, en vanlig osäker ungdom kanske, ja, ser den här storyn och, ja, tänker så här, aha, okej, den här personen dricker alltså måltidsersättningar, ja, borde jag också ersätta mina, mm, frukost, lunch och middag, mm, med en shake istället? Alltså så här, det kan ju skapa jätteskeva uppfattningar.
Och det leder man in på den första frågan, mm, vi har fått in.
Mm.
Hur sätter man rimliga kroppsmål när man dagligen blir influerad av ätstörningar och influencers som gör reklam för till exempel måltidsersättningar?
Mm. Nej, men alltså jag instämmer liksom med allt det här och, mm, framförallt som ni säger med yngre, för, mm, att det är så lätt att glömma bort att när man är offentlig, alltså det är som jag har sagt någon gång också på storyn, att så här, absolut har man ett ansvar för vad man visar upp, och sen finns det också ett ansvar hos den som faktiskt tittar på sina sociala, mm, medier och vem man följer. För, ja, där tycker jag egentligen man kan börja en sån, ja, fråga, att så här, okej, vilka får mig faktiskt att känna mig kanske mindre bra på något vis, eller mindre fin, eller liksom, mm, mindre snygg, alltså allt det där. Om man har så här 20 stycken i sitt flöde som man också kanske då tittar lite extra på, så kommer ju automatiskt också algoritmen att ge dig de människorna varje dag.
Exakt. Ja.
Exakt.
Och då tycker jag så här, då får man nog ta, dels så här, första grej, ta eget ansvar över att, mm, följ människor, mm, som du inspireras av.
Ja. Mm.
Så plåga inte dig själv, för, nej, det är ju faktiskt det man gör.
Ja. Mm.
Om man hela tiden går in och tittar på någonting, mm, som faktiskt får en att må dåligt.
Ja. Mm. Det är ju upp till den personen.
Mm. Mm.
Där får man ta lite eget ansvar.
Verkligen.
Framförallt idag när allting är så, alltså med en sökning så, mm, kan man ju få så mycket. Och jag vet, mm, att jag sökte någon gång på antingen hur ska man gå ner i vikt eller viktnedgång, ja, eller någonting och så här. Och det enda som kommer upp, det är ju precis som vi var inne på, alltså pulver, mm, piller.
Mm.
Det, ingenstans stod det någonting om så här kaloriunderskott.
Mm.
Som då är den, men bara i, så här, vi kan inte ersätta mat med det. Mm. Och sen framförallt så här, i en sån här fråga tänker jag så här, men självkänslan generellt, mm, att när du väl har avföljt alla de här människorna och sen har du bara ett liksom harmoniskt och härligt flöde där det är liksom människor som peppar dig i olika riktningar. Alltså jobba med dig själv, du har ett liv och det är, mm, nu liksom.
Mm. Mm.
För jag menar, om man är lite så här, men kanske halvt dålig självkänsla och så ägnar man kanske 5, 6, 7, 8 timmar per dag åt att jämföra sig.
Mm.
Alltså så mycket som vi jämför oss idag, mm, på liksom, eftersom att det kommer i när man scrollar, så mycket liksom gjorde man inte för,
nej,
flera,
nej,
år sedan. Men alltså det är skillnad också att göra det lite grann, att, mm, jämföra sig med om man kanske ser på stan eller sådär, men att utsätta sig själv för, ja, men jag tror vissa människor, de sitter ju, vi har ju mobilerna i handen, ja, liksom ofta. Så att ta lite ansvar för det.
Jag märkte ju nu under de här 3 veckorna i Grekland, mm, totalt 60 olika tjejer,
mm,
att umgås med alla de här 60 olika tjejerna där man så här, har, ja, men, bikinis eller korta träningstights på sig, man tränar i bikinitopp, alla gjorde det, mm, oavsett size, oavsett hur man ser ut, oavsett hur många barn, mm, oavsett ålder, vi hade en 58-åring med oss på resan. Det var så otroligt avslappnat att det var någon kväll vi satt och pratade med några stycken, vi var ute och tog ett glas vin. Då sa en av tjejerna så att, gud, jag har inte tänkt på hur min kropp ser ut en enda gång på den här resan. Mm. Bara alltså, i ett negativt syfte, utan jag har bara tänkt så här, för att jag har bara umgåtts med folk som så här, ser på helt olika sätt, har olika kroppsformer, vi alla är tillsammans, vi tränar, vi svettas. Jag har bara tänkt på min kropp i ren prestation. Men det är också så här, när man skalar bort allt det som tillför negativitet,
mm,
och umgås med likasinnade och man ser faktiskt olika kroppar, vad det gör.
Verkligen. Mm. Ja, för utsätter man sig själv också bara för extremt kanske väldeffade kroppar och magrutor och så här, då kommer det ju på någonstans bli normen och det man hela tiden jämför sig med.
Ja. Jag kommer ju till och med ihåg på idrotten i skolan att så här, det var typ normalast att så här, byta om på toan. Inte ens i omklädningsrummet kunde man så här, visa kropp. Alltså, så här, utan det var verkligen så här, smussla bakom handduken och sen så om man skulle ta på sig BH:n så smet man in på toan. Du vet, så här, att det är så tragiskt.
Mm. Verkligen.
För då får man aldrig liksom, uppleva en realistisk bild. Mm.
Nej, men precis. Det blir, och det blir, liksom det blir väldigt skevt. Och sen så, att som sagt, utsätta sig själv för det hela tiden. Det är ju liksom...
Det är ju självplågeri.
Exakt.
Ja. Nej, bra snack.
Bra snack.
Här har vi fått in en fråga till dig. Hur fungerar det egentligen med mättnadskänsla kontra kaloriintag? Kan man bli olika mätt på samma mängd kalorier?
Ja, det kan man. Man har ju gjort, det finns ju så här vissa livsmedel som mättar mer än andra. Bland annat så mättar kokt potatis. Väldigt bra, liksom man har gjort så här mättnadsindex. Mm. Nu kan inte jag den listan helt utan till, men även jag vet, så här, vit fisk, havregrynsgröt och sådana saker. Mm. Längre ner på en sån lista kommer oftast ja, men kanske typ en croissant eller sådana saker. Så att ja, man kan bli olika mätt på olika saker. Och sen så har ju också i en måltid, så det är ju sällan man bara äter kanske en kolhydrat eller ett protein. Alltså man äter ju ofta en måltid så. Så att, och protein och fett är ju sådana saker som mättar på ett sätt i en måltid. Och sen också om man tänker lite volym, att magen spänns ut. Sådana saker spelar också in. Så att ja, så är det.
Intressant. Mm. Det har jag typ inte ens reflekterat över.
Jag reflekterar faktiskt över det i morse, för att jag brukar äta gröt till frukost, eller så gör jag vi en smoothie, men den är ganska bombad med mycket grejer, så att den ofta har havregryn också i sig. Så att, men idag hade jag lite bråttom, så jag tog liksom bara, jag knäckte av en sån stor knäckebrödsbit. Alltså vi har sånt som ett runt hjul.
Ja, ja.
Eller vad man säger. Leksand såklart, Dalarna.
Spons.
Exakt. Åh gud, jag hade drömt om att bli sponsrad av Leksand knäcke.
Wow. Riktigt? Ja, men jag tänker bara min morfar. Det,
dröm. nej, men, så jag knäckte av en bit, gjorde smör och ost, åt den i farten medan jag sminkade mig. En timme senare, min mage knorrade. Jag bara, vad är det här? Ja. Så jag fick åka äta mellis dirr efteråt. Ja, men hade jag ätit gröt så hade det stått mig längre. Liksom. Mm, men det var... Ja. Så att, då reflekterade jag över det. Och sen så när jag sammanställde frågorna idag, jag bara, nej men se på fan.
Ja, det är fler. Ja. Men det är också en sak, jag måste bara ta upp det just med gröt. För många äter ju gröt. Mm. Sen vet jag vissa hatar gröt. Men just också att havregrynsgröt, att inte heller ta för givet det här med att en portion, för det är oftast enligt förpackningen en deciliter. Mm. Men en deciliter gröt är ju så här... Alltså det är ju inte ens en tiondel av vad en treåring ska äta på en dag. Mm. Så att man kanske inte, att man då säger, för det har jag hört många säga så här, men om jag blir inte så mätt när jag äter gröt, men då kanske man måste titta på, okej, äter du bara en deciliter gröt och en deciliter mjölk till exempel? Mm. Du behöver kanske liksom mätta upp den här gröten. Du kanske till och med behöver 2 deciliter havregryn. Ja. Och så behöver du keso eller ägg och så behöver du nötter och så behöver du bär eller en banan. Så att man också matar upp sig med det. För det är jättemånga som liksom missar den delen. Och jag brukar alltid säga det framförallt, så här, men om man tänker sig en måltid, så absolut i så mycket som det går få med kolhydrater, fetter och proteiner. Mm. Sen är det ju inte alltid det går. Det är ju, är man på språng så kanske man inte hinner plocka på sig allting, men bara så att man tänker att man har alla delar. Mm. I alla fall liksom när man tittar, zoomar ut på sitt kostmönster och ser så man inte bara äter protein. För det säger jag i många kostdagböcker.
Mm. Ja, det kan jag tänka mig.
Om vi ska spinna vidare lite på det här med hunger och sånt där, så är det en som har skrivit: ätit lite kalorier, 1000 kal, och äter nu dubbelt så mycket, 2000 kal, men är konstant hungrig. Varför?
Det kan ju bli så att, nu vet inte jag orsaken till, för 1000 kalorier är ju jättelite. Liksom. Det skulle kunna vara en måltid för mig vissa dagar. Men när man äter väldigt, väldigt lite och förmodligen då eventuellt tappar i vikt och tappar liksom fett på kroppen och så här, så kan man ju störa liksom hunger- och mättnadssystemet. Så jag har jättemånga som ofta skriver ungefär samma fråga, att så här, att men jag är vrålhungrig. Och det kan ju vara att hormonerna inte är i rätt...
synk.
Ja, exakt. Synk, jättebra ord. För att det blir så. Och många som liksom då är rädda att man ska äta väldigt mycket och så här, men just att man... Alltså att äta, och det vill jag verkligen så här, varningsklockor, att äta för lite, det är liksom, det klingar inte, det kommer inget bra ur det. Och det är också sådana saker som många skriver om, och det här med hetsätning och så här, att man hela tiden har ett tänk om att man ska ligga kanske 1000 eller 12, alltså det är så lite, det är som sagt, det är för en 2-åring. Det är inte vuxna människor som ska äta så lite mat.
Nej. Där kan vi väva in den här frågan om en annan tjej som har skrivit, kan man förstöra sin ämnesomsättning om man har för stort kaloriunderskott? Svar ja.
Ja, alltså det kan ju gå att man liksom, framför allt så, jag har lite grann med det här med låg energitillgänglighet. Har ni hört om det, tjejer? Ja. Att kroppen liksom inte kan, den kan inte ha igång alla processer, och då om man äter väldigt, väldigt lite, och det behöver inte vara extremt lite så att man ligger kanske på 1000 kalorier, men också det här med i relation till träningen kan ses hos typ gymnaster ofta och sådana saker. Och det som händer då är att kroppen kan sänka sin viloämnesomsättning och till exempel, ja, men mensen kan försvinna. Det kan också vara så att man eventuellt har en högre eller får en högre fettmassa på kroppen. Man går kanske inte upp eller ner i vikt på det sättet, men kroppen har inte tillräckligt med energi för liksom fullständig proteinsyntes med muskler och sånt. Så i tron om många gånger att kanske, ja, men jag tränar ännu mer och äter lite mindre. Och så får man inte de resultaten man vill ha, för att kroppen helt enkelt inte har tillräckligt med energi. Och det är liksom jättefarligt. Liksom. Och framförallt det här med mens. Det är ju en jättestor fråga bara det, men det är ju liksom ett hälsotecken hos en kvinna att ha sin mens.
Ja. Det vill jag verkligen betona. Det, jag tror att det är alldeles för många som kanske inte ens reagerar på de signalerna, tyvärr.
Nej, jag har haft väldigt många PT-kunder som har haft utebliven mens eller efter några månader liksom nästan blivit förvånade över att jag fick mens den här månaden, att de får tillbaka mensen. Liksom. Så det är mer vanligt än vad man tror.
Ja, gud ja. Och framförallt så här, jag vet att många, när jag har tagit upp det här tidigare, så har det varit så här, jaha, men oj, jag har inte tänkt på att det är farligt.
Nej.
För att då kanske man också som tjej tycker att nej, men det är lite skönt att inte ha mens, till exempel. Vilket blir jätteproblematiskt. Och sen ska bara tilläggas att mens kan ju även ibland försvinna om man kanske äter p-piller och sådana saker, så det behöver inte vara. Men det är en stor grupp faktiskt idag som kan bli av med den på just grund av träning och kost, liksom, relationen där.
Jag vet också att det var ett tag i gymnasiet när jag skulle ta körkort, och det var massa plugg och hejhå som... Nej, men som min mens försvann en månad. Men då tror jag också att det hade mycket mer stress att göra. Den kan liksom, att kroppen bara stänger av. För att, ja. Och det ska man verkligen reagera på. Jag gjorde verkligen det. Alltså jag har varit så här, shit, nu måste jag verkligen sakta ner. Men jag har en väldigt rolig fråga som jag fick här. Din åsikt kring sportdrycker och andra liknande konstgjorda hälsoprodukter. Och nu stod inte det med i frågan, men jag tycker det är lite roligt hur till exempel chips eller ostprodukter har börjat liksom lägga in så här, deras proteinhalt bara för att det liksom ska liksom locka till. Alltså jag har verkligen lagt märke. Jag fick ett bud här om veckan. Dock jättegod ost, men de hade verkligen så här, deras kampanj var att det här, den här osten är väldigt proteinrik bara för att liksom det ska sälja. Vad är din åsikt kring det?
Nej, men ja, det är kul att du säger det, men att det är en rolig fråga, för det är en rolig fråga för att det är väldigt spännande hur vi styrs, dels blir matade att så fort någonting liksom har protein i sig så kan vi dels äta hur mycket som helst av det och sen automatiskt det här med att det ska vara så himla mycket bättre. Och ser man till exempel ost, alltså en helt vanlig ost har ju protein i sig också. Mjölk har det. Vi har ju till och med liksom, keso är ju jätteproteinrik. Det finns ju någonting som heter så här proteinkeso idag. Och det är självklart för att det säljer ju. Jag kan väl tycka att det blir lite också ganska töntigt, för är man, eller töntigt är väl konstigt ord, men just så här, tittar man på så här proteinflingor och vanliga flingor, ofta kan det skilja kanske 1 eller 2 gram per 100 gram. Och då ser man i det stora hela, ja, vad gör det? så. Verkligen. Och sen framförallt som du sa med chips och sådana saker, att det enda som kan bli fel där, jag vet att jättemånga gillar ju de här linchips och allt vad det är, och det är jättehärligt, men jag tror det blir fel om man då tänker att man kanske eventuellt gör ett smartare val och så kanske man då äter, vi säger, dubbelt så mycket. Mm. För det är inte alltid heller den totala energin skiljer sig. Mm. Och jag vet inte, men jag tror och hoppas inte att liksom folk väljer linchips som så här primär proteinkälla i sin kost eller ens näring så. För att jag tror att väljer man snacks kanske man istället bör välja, tycker jag, så här, det man gillar mest. Mm. För annars blir det här lite dubbelt att man kanske då, nej men proteinchoklad, nej men då äter jag två chokladkakor istället.
Ja. Men det är ju lite samma koncept där som det var med glutenfritt, att glutenfria produkter som från grunden är glutenfria har börjat liksom märka ut.
Ja.
Att de, fast de inte ens innehöll gluten från första början.
Nej.
Bara för att det ska sälja mer.
Mm. Ja, men någonstans så vi människor idag, vi nästan tänder ju till på så här fritt från. Mm. Oavsett om det är fritt från. Det är som någon gång jag skojat om det också så här, i någon reel, att till slut så är det egentligen bara luft som är okej att äta och vatten och dricka. Mm. Om man liksom har filtrerat det hemma i en viss nästan, för allting späs ju bara på. Och idag, det finns ju också så här, jag vet att man har gjort studier på där man tittar på att man som människa då kanske tror att man upplever problem av ett visst livsmedel, och så ger man det och så ger man något annat och sen man tar in och så ger man i pillerform då, och att det är väldigt, det visar sig då inte att de kan ange när det här livsmedlet finns. Mm. Alltså att man så här, ja, men precis som placebo, att man tror att någonting kan bli liksom förbättrat, så är det på samma sätt att om jag inbillar mig att nej men, mjölk, det får mig att må dåligt. Mm. Om jag bara tänker på det väldigt mycket, då kommer det att få mig att må dåligt.
Mm. Exakt.
Så.
Väldigt intressant. Mm. Och också så här, förlåt, med det här med att utesluta produkter, att det blir ju att till exempel om man inte har ätit kött och fisk och allt det där på ett år och sen gör det, det är klart att kroppen reagerar. Och det är ju samma sak om man utesluter gluten och plötsligt äter gluten. Det blir ju en reaktion helt naturligt, bara för att kroppen inte är van.
Exakt.
Ja, precis.
Men det är också så, hela den här clean eating-trenden. Att man ska äta så ren mat som möjligt. Mm. Men så vill folk inte äta potatis.
Nej.
Vad är renare än potatis?
Ja,
alltså, det är liksom, då kan folk inte äta havregryn. Alltså, så när kan vi inte äta spannmål? Alltså,
ja. Mm. Nej, men, och det blir ju så dumt, för precis som, alltså, om man börjar med att ta bort någonting, ofta så blir det att man tar bort någonting mer och sen pratar man om det och det sprids ju. Mm. Så att det som är farligt om man tänker till enskild person, det är ju att ja, men, dels så kanske man tappar en massa näring på vägen och så tänker man inte på det utan man har bara tagit bort. Och sen kanske man dels inte gillar någonting, jag menar det är ganska vanligt idag att man har IBS, samtidigt då man har en intolerans mot gluten och så vill man vara vegan till exempel. Mm. Det blir väldigt, väldigt smalt vad man kan äta då. Och allergier kan man inte göra någonting åt. Nej. Men man kanske då kan se att om jag har ganska mycket allergier och jag till exempel har ju celiaki så jag kan inte äta gluten på riktigt så att säga då. Och jag var ju lite mer åt, inte vegan skulle jag säga, men jag åt väldigt mycket mer vegetariskt förr. Men det jag märkte då var ju att det blir väldigt smalt det jag äter. Alltså det blir liksom, jag kan inte äta så mycket då för det är jättemycket som försvinner eftersom att spannmål försvinner.
Ja.
Så egentligen så här att försöka äta så brett som möjligt, absolut efter sina egna preferenser. Men, ja, men återigen som du var inne på Johanna, så här, äta rent, ja men alltså det, kroppen, det ska man ju komma ihåg, den kan ju inte skilja på varken som vissa tror bra eller dåligt eller rent eller orent då eller vad man så här,
Nej, men det är ju som med detox, du kan inte detoxa.
Nej.
Alltså kroppen sköter det själv.
Ja.
Det är också en grej för att man ska sälja.
Mm.
Och vi måste liksom få tillbaka logiken i saker och ting. Vi måste kunna börja liksom vara granska och kunna vara, ja, men våga ifrågasätta så här, låter det här logiskt?
För som du sa, alltså, ofta blir det att om man förbjuder en grej så blir det så himla mycket förbud till slut.
Verkligen.
Och då blir det, ja. Och då kan man ju skapa liksom en ohälsosam relation till kosten bara för att det blir så himla fixerat i vad man ska äta och inte. Och
gud ja, och i det så blir man ju också väldigt, eller kan bli väldigt begränsad i vad man kan äta på en restaurang och sen tänker man, nej men då skiter jag i att följa med och då kanske man tänker så mycket ätproblematik som det finns idag att det är så här liksom hönan och ägget lite, vad började med vad, alltså man bara till slut som sagt kan man bara äta luft och då lever man inte så länge.
Jag har ofta hört att en banan och ett glas mjölk är lika bra som en proteinshake. Sant eller falskt?
Men nu ska jag vara så där jobbig och till den här personen och säga vad lika bra som i vad är det, eller energi eller innehåll, eller innan träning, eller eventuellt så kan det vara innan träning och sådär. Och nu vi pratade ju lite om proteinpulver innan vi satte på mickarna, och jag tycker också så här, ett glas mjölk och en banan, ja men det funkar fint. Nu leker vi med tanken att det kanske är inför träning. Sen proteinpulver, som vi också var inne på, så här, det kan ju komplettera en kost. Det är liksom protein i pulverform.
Ja.
Så, och det är ju mer protein då i förmodligen en deciliter proteinpulver än det här glasmjölket och bananen. Så det är ju helt andra sammansättningar.
Exakt.
Men alltid bra att så här gå till grunden med så här, alltså bra, vad jämför vi med eller i vilket syfte.
Ja, bra för vad?
Ja, exakt.
Här är en lite rolig fråga. Fungerar antiinflammatorisk kost, och vilka livsmedel är egentligen antiinflammatoriska?
Nej, alltså så här ska jag säga. Det finns jättemånga gurus inom det här med antiinflammatorisk kost. Och det man ser, alltså vi har ju inflammationer i kroppen hela tiden. Alltså det ska ju vi ha så. Sen vill man ju inte ha liksom ett högt inflammationsvärde i kroppen. Men det man kikar på när man tittar på just, det finns liksom inga specifika livsmedel som vissa vill måla upp att det här, ja men äter man jättemycket av det här så...
Sellerijuice typ.
Ja, exakt. Ja, ja, sellerijuice, ja, vad är det med ingefära och såna här saker. Däremot så ser man ju att de inflammationer i kroppen kan minska eventuellt om man liksom, en överviktig människa går ner i vikt. Och det kan man göra på olika sätt. Men om man äter mycket av det som många av de här antiinflammatoriska gurusarna rekommenderar, typ lite som vi var inne på, rent och frukt och grönt och sådana saker, det är klart att det kan leda till en viktnedgång. Men det är liksom inte just den här att man har ätit mer utav det, utan det är ju själva då viktnedgången i sig.
Ja.
Så inga särskilda livsmedel så.
Vad ska jag svara på när kompisar kommenterar att jag äter för mycket? Jag har tidigare haft en ätstörning och mår nu riktigt bra. Förutom när de kommenterar då, såklart.
Men det är så intressant tycker jag, att man har så mycket åsikter om vad andra äter.
Alltså, jag är först och främst bara, är det ens några vänner?
Exakt, det är min tanke också. Ja. Vad är, vilka umgås du med?
Ja. Se över det först och främst och fokusera på vad det är för människor du umgås med istället för vad du äter och hur mycket du äter.
Gud ja, och jag tänker att är det vänner som vet om eventuell historik med ätproblematik, så är det ju ännu värre.
Ja.
Så att nej, jag tycker så här, låt alla äta, men framförallt se över det, för att det är ju det är grundproblemet i det här. Jag tycker inte ens att man ska behöva bemöta en sån grej.
Nej.
Faktiskt inte.
Verkligen inte. Nej. Hur lär man sig att äta balanserat när man ofta tenderar att hetsäta?
Ja, men det är en jättebra fråga. Jag har ju märkt att ju mer jag har pratat om hetsätning och överätning, alltså episoder av att äta väldigt mycket och sen kompensera genom att inte äta någonting, så märker man att fler och fler känner igen sig i det, fast de har aldrig tänkt själva att de hetsäter. Men framförallt hade jag sagt att tycker man själv idag att man kommer in i dagar eller kvällar att man bara så här, man har inget stopp. Så här, stopp och belägg, liksom, kartlägg dig själv hur det ser ut idag. Fråga dig själv, äter du av allt? På tal om det här med förbud och utesluta och ta bort fritt från och sådär. Har man kanske hamnat i ganska dåligt mönster där man har tagit bort ganska mycket av olika tips och råd som har stått i tidning och allt sånt. Back to basic, liksom öppna upp den dörren igen. Äta 6 gånger om dagen hade jag sagt. Alltså 5-6 gånger om dagen. För att det är inget magiskt i att äta just de antal gångerna, men då går det inte så långt mellan varje måltid.
Det är kanske inte de här dipparna. Liksom.
Nej, men exakt. Och framförallt så vet man då att okej, om 2,5 timme kommer jag äta igen. Och då kommer man inte hem från jobbet och är vrålhungrig. Ta bort alla förbud. Så, och har man mycket, ni pratade ju lite om fear foods häromdagen. Mm. Och lite, och liksom i ätstörningsvärlden så är det ju så här, fear foods kan ju vara till exempel om man, ja men typ jordnötssmör kan vara en sak. Man kan inte ha en burk jordnötssmör hemma, för då äter man upp hela burken. Typ så. Och har man väldigt mycket sådana grejer som man känner att jag kan inte hantera, jag har ingen kontroll över dem, utan de livsmedlen kontrollerar mig. Utsätt liksom inte dig själv från början med dem, utan börja med så här, ät tillräckligt med mat. Ät liksom 5 potatisar då på tallriken istället för en och bara sallad. Utan så här, fyll på med mat och bra mellanmål, stabila mellanmål. Och sen börja sakta men säkert med de här fear foodsen också, men alltså att ge sig själv en bra chans att liksom, ja, men tillåta sig själv igen. Och sen framför allt någonting så här, sitt ner när du äter, ät långsamt och tänk så här, nu äter jag det här. Mm. Så att det inte blir jag råkade äta det där. Mm. För det är oftare, alltså det är jättemycket mentalt med hetsätning.
Alltså jag kan ju känna ibland, jag älskar ju att kolla på YouTube, speciellt när jag äter frukost.
Mm.
Och då kan jag liksom...
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Bara somna in i den där YouTube-världen och helt plötsligt frukosten borta utan att jag ens har tänkt på att jag ätit den.
Det är just det jag skulle säga. Att stänga av datorn och tvn och liksom vara i. Alltså tänk så här, nu äter jag det här. Och liksom känn in att du faktiskt äter.
Ja, och jobba liksom med mindfulness. Det kan ju låta som vissa, vadå, vad menar du nu? Nej, men så här, var mer i stunden. Mm. För jättemånga stressar så mycket och står upp och äter. Alltså, det har vi säkert gjort. Jag menar, man kan ju komma hem och bara slita upp kylskåpsdörren och så här, vad kan jag äta? Men framförallt att ge sig den chansen och så här, tillåta sig själv att kommer man från kanske månader eller år av hetsätning och överätning, att tillåta sig själv nu att, så här, ja, men att falla tillbaka också någon gång. Att det blir så. Men analysera gärna då. Så här, vad gick snett den här gången? Och framförallt när man har haft en dag eller kväll av överätning. Man kanske har jätteont i magen och ofta kommer mycket skam, ångest och skuldkänslor. Ät morgonen efter. Ät din frukost. Ät liksom upp på hästen igen bara för att Det kommer aldrig någonting bra ur att så här, nej men jag skippar frukosten eller sådär.
Försöka kompensera.
Ja, nej, utan bara upp på det igen och låt det ta tid.
Exakt.
Mm. Gud vad klokt.
Kroppen vet ju ändå inte, det är inte så att kroppen klockar in vilka tidpunkter du äter på det sättet, utan för den är det ju energi in som registreras.
Ja.
På tal om det här att stressa och äta i farten. Alltså det får man ju att tänka på när jag jobbade på mitt förra jobb när jag var anställd.
Mm.
Så skulle jag då läras upp inför en viss tjänst. Och då hade jag en person som sprang och åt sin lunch och var allmänt hysterisk. Så hon var så här utbildningsansvarig. Och hon, alltså, hon gav mig så otroligt mycket ont i magen. Och hon stressade mig för hon typ så här sprang och hade lunchen och var liksom... Ja, det var 190 hela tiden. Så sen dess har jag bara... Jag får ju typ samma magknip när jag ser folk som så här stressar i sig maten och springer med maten och är bara allmänt hysteriska eller typ så här är all over the place.
Mm.
För det...
Ja, det är bra att du säger det, för det kan ofta så här upplevas som någonting så här...
Karriär,
coolt, alltså, här,
ja,
mycket att göra, jag måste liksom äta on the go och,
exakt,
ja.
Mitt i karriären
hinner inte
man bara mitt i magsåret.
Ja, nej men alltså att ta tid för det som sagt, alltså, det, för jag, det är ju jätteokoolt att inte hinna ta hand om sig själv om man har en karriär som man då tycker man kan skryta med, för den karriären kommer inte bli så lång om man liksom inte äter, sover och vilar så.
Ja.
Nej, alltså sömn fick jag verkligen känna på idag.
Ja, du har känt,
du har vet känt på Maja. Sömnen är bara viktig alltså. Nu bara kommer jag på, det här vi har inte fått en fråga om det tror jag, men periodisk fasta, vad är dina åsikter om det?
Ja, alltså framförallt, nu var vi inne lite på det, men om man har hetsätning eller liksom väldigt mycket ätproblematik och sådana saker tycker jag absolut inte man ska mixtra med sånt. Jag vet att vissa människor tycker det är jättebra. Vissa människor äter ju inte ens frukost idag.
Mm.
Passar ju inte människor som älskar frukost. Och
men
ska
alltså, det tycker jag är så jävla sjukt alltså.
Ja, men de kan ju äta liksom, ja, man kan ju flytta sitt ätfönster så.
Ja.
Men jag är ganska så här likgiltig. Jag har tröttnat på så här, för 3 år sedan hade jag så här kunnat brunnit till. Men samtidigt känner jag så här, ja, om folk vill prova det, gör det då? Men för mig, och framförallt så här som jag säger till många av mina klienter och människor som frågar, att så fort man sätter en begränsning i en diet eller vissa tider eller liksom så här, jaha, nej, jag kör periodisfasta så jag kan inte följa med tjejerna på brunch på söndag.
Mm.
Liksom, jag tycker att livet är för kort för sådana liksom, begränsningar som ska hindra en från så här roliga saker. Sen om man tycker det är jättehärligt så, men det är ju samma sak där om man äter mellan 12 och 8 då på kvällen som många gör. Och så ska man på middag och så blir middagen kvart över 8.
Mm.
Ska man då inte...
Ja. Alltså, nej, men, så. Nej, det blir ju en stress för då måste man flytta fram sitt ätfönster dagen därpå. Det, nej, men allting som så här, att frångå den vanliga rytmen och livsstilen, då blir det som att man lever två olika liv. Ett liv när man då koncentrerar sig på kosten och då dietar, för det blir ju ändå en form av diet.
Mm.
Och ett liv när man inte gör det. Det, och är det så man vill leva sitt liv?
Mm. Ja, men då kliver man ju av och på. Då är det ju inte. Och sen så här, jag har jättemånga, men några som har skrivit så här, men vad tycker du om periodisk fasta? För att jag har faktiskt gått ner i vikt sen jag började göra så. Och då kan det ju vara så här att den personen helt enkelt har tagit bort sin frukost.
Ja.
Och då är det också så här matematik. De flesta har ju läst i skolan, plus och minus. Tar man bort ett helt mål. Mm. Skulle jag personligen göra periodisk fasta, jag skulle inte hinna äta så mycket jag behöver.
Det var det som hände mig. Jag gick ju på periodisk fasta i 1,5 år. För mig funkar det ju perfekt när jag tränade som mest crossfit.
Mm.
För att jag märkte att jag fick jävligt bra muskeltillväxt.
Mm.
Men, och jag fick han få i mig den maten jag ville och det passade. Men sen när jag switchade över till mer kondition, jag började med triathlon.
Mm.
Nej, men det gick inte. Jag rasade i vikt. Jag kunde inte behålla någonting. Jag orkade ingenting. Jag tappade hår. Nej, men jag hann inte få i mig den maten. För att jag konditionstränade så mycket. Plus att det är tre olika grenar. Och även idag skulle jag aldrig hinna. Så Nej. Det funkar inte. Jag fick sluta med det. För att så här, det var inte bra för mig.
Nej men, och det är ju klockrent exempel på när det inte blir bra. Och framförallt har man väldigt så här med triathlon och liksom ett högt energibehov och ska få in, då kanske man inte heller vill äta de största måltiderna liksom i och liksom runt träningen. Nej. Då blir det ju, det kan ju bli helt enorma måltider.
Ja, men det, så att, ja, nej, men det liksom, gick inte.
Nej.
Men till exempel så när jag höll på med bara styrketräning.
Mm.
Alltså bara och knappt så att det var några flåsvoddar med crossfit. Alltså det var mer crossfit mot styrke.
Mm.
Då kunde jag ju planera alltså mitt alltså intag kring ett lyft liksom. Det var helt
precis.
Annat. Nej, så att det är periodisk fasta är verkligen en vattendelare.
Mm. Ja, men verkligen.
Och jag tycker att innan man ska ge sig på något sådant så ska man vara påläst. Och helst ska man ta hjälp av någon som kan.
Mm.
Och kan hjälpa en att strukturera upp om det nu är så fallet.
Verkligen. Men, och så man inte missar som sagt bara. För det är det som många gör. Bara så här enkelt. Ja, men då tar jag bort frukost. Så att jag menar, min sambo hemma, han äter ju inte frukost. Han kan ju typ äta en gång om dagen. Så han brukar ju skoja om att han gör fasta. Bara det att han kan dricka en öl vid 22. Så jag brukar säga att det där är inte att fasta. Men liksom, så att det finns ju människor som gör det också på det sättet. Och att man gör det omedvetet.
Mm.
Men så här, så att man hinner äta alla sina måltider. Sen under vilken tid du tycker det passar dig, liksom gör det.
Men på tal om lite mellanmål.
Mm.
Vad är ditt favoritmellis?
Oh, jag är ju, alltså tråkigt svar, men jag är ofta på språng. Så att jag har alltid havregryn och proteinpulver i väskan. Som jag bara... Jag sitter ju på Convenu som vi sitter på nu. Det sitter jag ju på i Göteborg. Och där finns det ju alltid mikro. Så antingen det, eller en banan och en påse nötter på pressbyrån. Mm. Typ så. Så väldigt basic. Mm. Så. Men,
för det känns som att det är många som tänker att det måste vara så himla komplicerat och det ska vara någon avokadomacka och det ska vara en massa grejer. Och...
Men gud, en banan och två riskakor. Eller en banan och nötter. Alltså det behöver inte vara så svårt att gå in på pressbyrån. Där finns ju allt. Keso.
Ja.
Förpackat med en sked till och med.
Exakt.
Alltså jag drack ju nu en Alpro.
Ja. Precis. Nej, men idag finns det ju faktiskt väldigt bra. Jag har faktiskt aldrig själv provat, men det finns ju till och med i vissa kokta ägg.
Ja,
man kan köpa
sådana
färdiga. Det kan finnas någon macka om man vill ha det och sådana knäckebröd och proteinmilkshakes och bars om det är så. Så det finns ju jättemycket. Men nej, så att gröt är det går
so to.
Ja, ja, men det är gott. Jag hade
alltså jag måste verkligen testa din saffransgröt som du lade ut häromdagen.
Det måste du. Den,
alltså, jag älskar ju saffran. Men jag har inte testat någon såhär.
Jag älskar saffran.
Ja, nej, men det är så gott. Det...
Jag har alltid saffransgröt.
Ja, nej, men det är så gott. Det kan man äta liksom, ja.
Rätt upp och ner.
Och så skummar du i kaffe. Ja, så saffransgröt och så skumma i kaffe och så häll på. Oj, oj, oj. Nej, men alltså, sweet lord, have mercy.
Oj, oj, oj. Japp, det får vi göra.
Okej, Caroline, hur vänder du en dålig dag till en bra dag?
Oh, den frågan har jag fått några gånger och jag är nog lite sådär, jag go with the flow när det går bra, men också lite när det inte känns lika bra. Och framförallt när jag känner att jag har en dålig dag, då säger vi, oavsett vad det beror på, då gör ju inte jag jättestor kraftansträngning för att vända den.
Nej.
Utan jag är mer så här: okej, ja, det är inte världens bästa dag, men det får vara.
Bara acceptera läget.
Ja, men lite så.
Jag brukar också köra på den taktiken.
Ja, och det brukar vara ganska skönt. Mm. Så behöver man inte, för annars kan det bli det här kämpiga.
Ja.
Och så gör man någonting och så bara, nej nu händer någonting igen.
Ja.
Så jag, ja.
Och att man liksom då tillåter sig själv att så här, det behöver inte vara glatt varje dag. Utan det är okej att vara ledsen, det är okej att vara arg, det är okej att vara sårad. Man behöver liksom inte alltid vända den känslan, utan man kan bara befinna sig i den och sen kan man lägga det bakom sig när man vaknat upp nästa dag. Liksom.
Mm.
Ja.
Ja, att tillåta sig själv att faktiskt ha dåliga dagar.
Ja, men det tror jag, för att ibland känns det också som att vi går runt och förväntar oss att livet ska vara liksom på glatt. Topp. Ja, hela tiden. Mm. Så att, och då blir det ju, alltså, om man hela tiden då ska jämföra med det man förväntar sig, då blir det ju inte så verkligt. För det är ju toppar och dalar i det så. Och det är kanske lite klyschigt, men ibland så känns det så här som att mycket, det finns ju quotes och det är liksom så här, och jag känner bara, men ibland får man får ju ha en dålig dag.
Ja.
Eller en dålig vecka om det är så.
Gud ja. Nej, men alltså, ibland så tänker jag att det ska gå åt helvete och så gör det inte det, så blir jag positivt överraskad.
Ja.
Det är mitt motto.
Ja.
Nej, men jag har en väldigt nära vän. Hon är väldigt känd för att vara glad.
Mm.
Väldigt glad hela tiden och det är fantastiskt. Jag älskar henne för det. Men det har ju gått så långt nu att de dagarna hon inte är så glad så känner hon en press på att hon inte är så glad och att hon kan känna att hon måste upprätthålla den här glädjen utåt för att det är det hon är, det är hennes grej är.
Mm. Hon har liksom identifierat sig med att vara den glada tjejen.
Ja, exakt. Och det blir ju också tungt. För jag tror att det blir som en extra ryggsäck att bära.
Mm. Verkligen. Gud, och jag har ju gått nu, jag tror att det är ett halvår hos en terapeut.
Mm.
Och då har vi också pratat mycket om det här med att man ofta har egna förväntningar på sig själv, vem man är i en grupp. Mm. Men att de människorna i den gruppen kanske egentligen inte har det.
Mm.
Och att man inte behöver hålla låda. Mm. För att jag är också en sån ganska glad person och ja, men ofta positiv och så. Men, och det har nog jag byggt upp genom många år att jag ska vara den.
Mm.
Medan så här, och det som händer då när man typ, är man iväg en hel dag eller en helg eller så, en kväll. Man kan ju vara så uttömd på energi för att man bara har gett och gett och gett.
Mm.
Men nu så här, ja, men senaste halvåret när jag har gått hos henne då verkligen, ja men pratat mycket om det, så har det blivit så himla självklart så här, men jag behöver inte heller gå in med att jag ska underhålla.
Nej.
Utan jag kan vara ganska lagom så att säga, för jag är liksom i naturen ganska pratglad och sådär.
Mm.
Och det är som skillnad på min känsla efter ett event eller sådär, att man bara, nej men jag har varit mig själv, jag har behövt inte ge det där lilla extra som faktiskt blir som en pyspunka nästan. Ja.
Gud vad intressant, för vi har ju pratat om det någon gång, att man ibland tar på sig roller som omgivningen inte ens har på en själv. Liksom.
Exakt.
Jag vet att till exempel i många vänskapsrelationer har jag alltid varit den som är drivande och liksom planerar träffar och sånt där. Och nu har jag kommit till en punkt så jag bara säger, gud, vill de här personerna ens vara med mig? För det är alltid jag som tar initiativet. Men då skrev jag till en tjejgrupp nu förra veckan att så här, hörrni, det skulle vara jättetacksamt om någon annan kunde ta bollen inför nästa träff. Och då var jag så här, ja men självklart, jag fixar det liksom.
Mm. Ja.
Så att ofta så behöver man ju inte ens vara i de här olika rollerna som man tror att man ska vara i.
Exakt.
Nej. Utan det är ju någonting som man har, eller många gånger tar på sig själv.
Ja, precis.
Har sökt till dietistutbildningen till våren. Tips längs vägen fram till examen är 30 plus.
Åh, vad kul. Ja, men alltså, jag tyckte det var ju väldigt kul att plugga. Mm. Att plugga är ju en speciell tid i livet. Liksom. Man har lite dåligt med pengar och man lever loppan på många olika sätt. Så. Nu om hon ska börja plugga till våren så kanske hon ska plugga, antar jag, i Umeå eller i Uppsala. För att Göteborg tar ju bara in på hösten. Men jag menar, så här, ha kul och våga också misslyckas liksom, med tentor. Och så här, att får man en omtenta, då lär man sig bara då lär man sig extra. Mm. Får man plugga och sen så... framförallt, nu vet jag inte vad bakgrunden är eller så, men liksom plugga mycket, för det behövde jag liksom. Jag är en sån person och gå på mycket föreläsningar, för att på universitetet är det ju inte alltid saker obligatoriskt, men jag gick ju alltid ändå för att jag gillar ju att få höra någonting, skriva ner och sen upprepa så. Så njut, för 3 år kommer gå fort. Mm. Verkligen.
Nej, men det du sa, det tycker jag är lite intressant med det här med högskolan, att ofta så har man ju då valt ett ämne som man är intresserad av, och en misslyckad tenta innebär ju att du kanske har missat information som är viktig inför ditt framtida jobb.
Mm.
Så att inte se det som ett misslyckande, utan mer så här, okej, men då ska jag bara lära mig lite mer.
Ja,
det.
Men verkligen. Ja. Och framförallt att utbildningen är liksom en del.
Mm.
Och där får man ju med sig, om man nu ser till dietistprogrammet, att man läser om fetma och diabetes och allergier och allt sånt. Men du kommer inte jobba med allt, så du behöver inte kunna allt. Du ska absolut då, du måste ju få godkänt på alla tentor till slut, men du behöver inte oroa dig för att du kommer få, om du ska jobba på en njuravdelning, så kommer liksom, du kommer bli upplärd så. För jag tror också det kan bli en press att jag kommer inte ens ihåg när man går kanske tredje året vad man gjorde första året nästan. Utan det lär man ju sig, och de som jobbar till exempel idag på någon specialist sektion så. Om man jobbar med diabetes och har gjort flera år, då är man ju inte expert på njurar eller på lever eller vad det kan vara, på allergier, utan det är ju helt olika.
Mm. Det är så spännande när man kan liksom komma in på olika spår sådär.
Verkligen.
Ja. Kul med plugg. Jag har en fråga från en tjej som blivit rekommenderad av sin läkare att hon behöver ett återhämtningsmål, för hon har för lågt BMI, och men hon tycker det är svårt att veta vad exakt ett återhämtningsmål ska innehålla.
Mm. Ja, och det är ju lite spännande. Jag måste säga, ibland kan det vara så när folk har fått från läkare och så här, de ger bara liksom, gör det här.
Mm.
Och så ska personen då själv lista ut vad det är. Och det här när det är liksom ett för lågt BMI, då kan det ju verkligen vara så att personen inte bara behöver ett återhämtningsmål, utan den behöver äta liksom mer över dagen. Framförallt kanske absolut återhämtningsmål, men också så här kanske...
Ut.
Ja, men precis. Och i relation till träningen, återhämtningsmål, då kan det ju vara... Ja, det var lite som vi var inne på, med olika mellanmål liksom, bra med, och jag tänker om det var mycket med att springa och löpa, så mycket kolhydrater, protein in liksom. Men framförallt så tror jag så här, att backa ännu steg istället för att bara snöa in på återhämtningsmålet, att ska BMI gå upp så behövs det fyllas på liksom många bäckar små. Exakt. Då kanske man måste öka på alla sina måltider.
Exakt. Ja, och det kan ju också så vara det att äter man en deciliter havregryn, höj upp till 1,5 eller 2 deciliter.
Exakt.
Men lägg på en extra klick av någonting. Men fyll ut. Så att det är också alltså, just med läkare. Här hade jag också så här, om jag hade varit läkare, jag hade också rekommenderat här, gå till den här dietisten, kontakta.
Precis.
Men det är som att läkare bara ser, de inte ser längre vad journalen är.
Nej. Men,
och sen
verkligen.
Är det bara nästa patient.
Ja, men det blir nästan som en checklista så. Det blir ju så dumt, för att jag tror också ibland så kan man lämnas då med väldigt mycket oro. Och bara i tomma intet att säga, nej, jag skulle göra det här, sa min läkare, och då blir det, jaha. Vad menar hen med det? Liksom?
Exakt. Mm. Vi har fått in en väldigt lång fråga.
Jag läste precis igen, ska jag bara korta ner den?
Ja, jag tänkte, kan du korta igen? För jag satt i mitt huvud nu och kortade igen. Och jag kommer aldrig läsa upp hela det här.
Nej, vi har fått en superlång och bra skrivet egentligen. Fråga från en tjej som är 23. Som har tränat hela livet. Först var det handboll, men sen så på senare år så har hon övergått till gymträning. Både styrka och kondition. Och sen så i somras så under ett pass så märkte hon att först så här, tårna började domna bort, och sen var det någon vecka senare fötterna och benen, och Och till slut efter att ha sökt vård så har hon blivit diagnostiserad med MS.
Mm.
Och håller nu på att så här, försöka bygga sig stark nu inför det här. Men har ju insett att hon inte alls kan prestera styrkemässigt och så där som hon kunde förut. Vilket har blivit... Hon har fått acceptera det, men det har blivit väldigt jobbigt rent psykiskt.
Mm.
Att inte kunna leva upp till det man kunde förut. Vad är tankarna där? Hur ska man liksom tackla en sån grej?
Jättebra fråga och jättedjup och ja. Samtidigt bred liksom, ja, på många sätt. Och jag tror att alla har nog en väg tillbaka på liksom enskilt håll. Jag kan ju bara relatera till det när jag var inlagd, och du Johanna har ju också varit med och liksom legat på sjukhus och sådär. Och är man i grunden en träningstjej och lite, då blir ju det lite ens identitet. Det vet jag att jag kände och tänkte när jag låg inlagd i 5 veckor och liksom jag fick ju lära mig gå på nytt och liksom öva och sitta upp och sådana saker. Och då vet jag att jag också krisade lite. Samtidigt som en liten del av min hjärna kunde tänka ganska rationellt i vissa stunder att så här, okej, fast nu är fokus att kunna sköta ett eget toalettbesök. Det är det du ska klara av nu. Och sen så här, när jag blev utskriven så sa ju min läkare till mig, du har liksom 1 år nu, återhämtning med promenader och sådana här saker. Så att jag tror att det handlar om en bearbetning. Och framförallt se att, nu vet inte jag riktigt vad prognosen är och liksom om det är att det här kommer vara för alltid eller om man har chans att bygga upp eller sådär. Men att se också att livet är så mycket annat. Lite att, ja men det är också lite klyschigt kanske, man ska lägga alltså, ägg i olika korgar så att man inte har liksom alla ägg i träningskorgen. För att då blir det ju väldigt skört om man tappar den, för då går ju alla ägg sönder. Men istället om man kanske har några ägg i vänner, man kanske får skaffa en ny hobby. Det finns ju massa saker man kan göra som liksom inkluderar annat än just kanske det här, om det är gym eller handbollsträning eller sådana saker. Relationer i övrigt, familj, liksom hem, att man bygger så att man ser värde i annat.
Mm. Gud vad klokt sagt.
Ja. Väldigt klokt. Jag tror många glömmer bort det här, till exempel om man har varit sjuk eller liknande och man har haft ett ofrivilligt uppehåll från träningen.
Mm.
Att man är så fokuserad på att man vill komma tillbaka där man slutade och att man är så stressad över allt man har tappat, allt man missar, och att någonstans så blir ju det som de facto har hänt att man måste ha ett uppehåll från träningen. Det tänker man inte på. Och man tänker liksom inte på så här, ens välmående, att kroppen ska liksom kunna ha tid att återhämta sig och bearbeta.
Mm.
Utan vi bara fokuserar på att så här, springa vidare.
Mm.
Och det är så ledsamt att tänka på det, att det är så många människor som gör just det. För att det blir som att det enda livet går ut på är vadå?
Och på något sätt att hela tiden slå sig själv. Alltså alla säger att man inte ska tävla mot andra utan man ska tävla mot sig själv, men det blir också någonting problematiskt med det, att liksom hela tiden bli starkare än vad man var förra veckan och hela tiden springa snabbare än sitt senaste pass. Ja, men måste inte alltid liksom.
Det är som, jag pratade med det här med en kund häromdagen, för hon vi pratade om hennes intervaller och hon uttryckte att hon var väldigt besviken på att hon aldrig blev, att hon inte ökar i sina intervaller för varje vecka när vi har avstämning. Jag bara, men det har vi pratat om för intervallerna, du ska inte springa snabbare på intervallerna för varje vecka, utan du ska hålla den pacen på de här intervallerna under de här 6 veckorna. Sen så kommer vi modifiera och göra om, men jag vill att du springer de här, för att det är kontinuitet. Det är så vi bygger styrka och det är så vi bygger snabbhet. Intervaller handlar om att du springer en tidsbegränsad sträcka, tempo under viss tid. Liksom. Det handlar inte om att du ska maxa varje gång.
Nej.
Exakt. Så varför, du vet ju varför vi har satt in de här intervallerna, varför vi gör det här.
Mm.
Så att det är den här ständiga stressen och hetsen och... Nej, men det måste vara så otroligt jobbigt att leva med hjärtat i halsgropen.
Ja, men ja, precis. Stress och press och liksom att man hela tiden ska, ja, men, som du sa lite där, man slå sig själv. Och jag vet jättemånga som kommer till mig och så jämför man då kanske med dels hur man såg ut eller hur livet var när man, ja, men så här, när man pluggade, man var singel, man hade inga barn, man bodde i lägenhet. Nu, då har man fött 2 barn, man bor i hus, man har en sambo, man har man har hund, mm. man har liksom kanske en halvtimme med bil till gymmet istället för 10 minuter gång. Mm. Är det så rättvist att jämföra mm. med då man, mm. hur man såg ut då mm. eller sådär. Mm. Så att, ja, jämför inte med andra, men jämför kanske inte heller med dig själv i ett helt annat liv.
Exakt. Nej.
Utan var sak har ju lite mm. sin tid, och ibland så kanske det är det bästa, lite det här som att, ja, men, älska sig själv och allt det här, men alltså, om man inte känner att, nej, men, många går ju runt och absolut inte tycker om sig själva, då kanske steget istället ska vara så här, hitta någon form av acceptans istället för att försöka hela tiden älska sig själv, för mm. det är ju rätt. Alltså,
svårt.
Ja, ja, men det är det. Mm. Det hade ju varit en halleluja-värld om alla älskade sig själva, men så, det är ju svårt. Så att mm. istället för att så här, ja, men förlika sig lite i att, ja, men acceptera mm. Utan att så här, det är klart man får ha mål, men mm. ibland blir ju det att man bara, ja, men återigen jämför med någonting som mm. kanske inte ens någonsin kommer bli aktuellt.
Exakt. Ja, och ibland så kanske man måste bara revidera och faktiskt släppa sina mål.
Här har en fråga till oss alla. Är det en myt att man inte ska träna styrka och kondition under samma dag? Och då är det också så här, då får man gå tillbaka till, vad är syftet?
Liksom? Ja, vad är syftet och mm. vad är det för, vem är personen?
Mm.
Alltså för vissa kanske man inte ska göra det, för vissa är det precis det som ska göras för mm. ett visst mål, så att det går inte att svara på. Det är helt utifrån vad personen dels tränar och dels har för mål och befinner sig.
Mm. Och liksom jag tänker på om det hade varit dumt att göra det. Jag tänker på alla som tränar CrossFit.
Ja,
ja, men exakt.
Som gör det nästan varje pass.
Ja.
Så det är också så här, kanske definiera vad är kondition och vad är styrketräning.
Exakt.
Vart ska man liksom?
Exakt.
Vi har faktiskt fått in ett röstmemo. Nu var det några veckor sedan, så jag vet inte om det har med avsnitt att göra. Det är ett norskt, tror jag.
Vad kul!
Vi får väl hjälpas åt att tolka vad som sägs. Men jag tänkte jag spela upp det här.
Mm. Då får det bli dagens sista.
Hej, after workout på den. Jag snackar norsk. Jag hoppas det går bra. Jag har ett spörsmål angående restitution. Hur viktigt är det för muskelbygging att restituera sig? Och om har dere några tips till hur man kan låta sig själv få lov till att vila? Jag syns det kan vara lite vanskligt att gå en liten tur istället för en lång tur, och jag kan syns det var vanskligt att bara ligga en hel dag på soffan och se på serier. Jag vet att kroppen min mår bra av träning, men jag lurer på om restitution, hur viktigt det är. Tusen tack, det är jättegrymma. Jag tycker jättemycket om er. Puss.
Åh, heja Norge.
Ja, verkligen. Woo!
Hyttetur, lys och koftar. Ja, men alltså, restitution är återhämtning. För er som inte förstår norska. Johannas översättningstjänst till er alla.
Men det lät ju som att hon har hamnat i det där dilemmat att hon älskar att träna men har lite svårare att acceptera det här, att hon ska vila. Och hur ska hon tillåta sig själv att gå en kort promenad istället för att tränga sig ut på längre när hon egentligen ska vila och sådär.
Ja, och sen så tänker jag, måste det vara så drastiskt? Bara för att man vilar, man behöver inte placera sig i soffan en hel dag och kolla på serier. Nog för att jag älskar att göra det, men det behöver inte vara så drastiskt. Alltså, så här, gå en, alltså, få en vilodag, men vi ska fortfarande ha vår vardagsmotion. Vi får inte glömma det. Så att gå en kort promenad, men just det här att kunna hålla sig till den här korta promenaden eller skippa bussen och ta den här promenaden. Ja, alltså i grund och botten handlar det om någonstans om att så här, vad har du för mål med träningen? Och vill du komma fram dit, då gäller det att du gör hela jobbet. Även det som känns jobbigt för psyket, vilket kan vara vila. För du kommer inte snabbare till målet för att du tar genvägar.
Nej, precis.
Nej.
Det är väl där problematiken kan bli. Att om, ja, men till exempel om man vill bygga muskler och ha det som mål. Och att inte tillåta sig själv att återhämta sig och att vila. Bara för att det blir ett psykiskt problem. Som det lät att det kanske blev i hennes fall. Då tycker jag verkligen att man ska ta itu med det.
Jag brukar när jag föreläser, framförallt för mina hockeyspelare, så brukar jag visa den här prestationstriangeln. För de som inte har sett den, så är det liksom en triangel och så är kost på ena sidan och vila och sen är det träning. Och då blir det väldigt tydligt att om man gör någonting för mycket eller för lite, så blir ju den här triangeln skev. Mm. Liksom, det kommer inte vara, det kommer inte, alla sidor kommer inte vara lika, det kommer inte vara lika fin, så att säga. Och toppen då kommer ju bli lägre. Och toppen är ju så att säga prestationen.
Mm.
Så att ändå så här, ta det, det är kanske jobbigt, och framförallt om man då inte har vågat vila nu, då får man ju aktivt bryta det mönstret, tänker jag. Och våga, som du sa Johanna, så här, vad är målet om man vill ta sig fram till det? Så vila är ju, det är också en sån grej som jag önskar att man kunde få in mer i folks huvud, att vila är ju fantastiskt, för att träningen är nedbrytande och vilan är liksom
återbyggande.
Ja.
Ja.
Den är superviktig, så att om man bara hela tiden bryter ner sig själv, då kommer vi ju inte framåt.
Mm. Och sen så i hennes fall så kan jag ju tycka att så här, som du sa, det behöver inte vara så drastiskt att hon ska gå från en lång promenad till att helt plötsligt acceptera att hon ska slappa på soffan. Ja. Hon kan ta det i små steg.
Exakt.
Och att, jag vet inte vad jag skulle komma fram till, men att...
Nej, men det behöver inte vara svart och vitt. Och det här är också så att, typ ett exempel, det här är till alla mina löpare där ute som tror att de tappar formen bara för att man inte springer på ett tag. Nu är jag nere i Grekland, så har jag sprungit 2 pass i veckan. Ja, den här lilla social runen jag har gjort med Frankation-gruppen räknas inte riktigt, det var på 20 minuter, men 2 stycken kvalitetspass i veckan har jag sprungit. Resten har jag liksom bara kört styrka eller hållit klasser. Igår sprang jag, rev av 13 kilometer. Alltså flög fram, det var inga konstigheter.
Nej.
Gjorde mig bara gott att under 3 veckor minska på passen. Alltså det var som att kroppen bara okej, nu kör vi igen. Jag är redo, jag har laddat för det här. Benen var fräscha.
Häftigt.
Inga konstigheter.
Och då blir det ju mer en tacksamhet av kroppen. Liksom. Ja. Jag menar, jag kan ju relatera, jag sprang ju inte på 7 månader. Mm. Jag vilade ju för att jag hade en skada. Så. Och det var jobbigt i början för att jag tycker det är kul att springa. Men nu kan jag ju också se, för det är också många som har skrivit så, jag är också skadad, men jag tycker det är så jobbigt att vila. Och jag är så här, jag vilar 7 månader. Jag sprang inte en enda meter på 7 månader. Det är lång tid, men tiden går fort.
Jag menar också så, vad är 7 månader av ett helt liv?
Exakt. Jag vill ju kunna springa liksom alltid.
Ja, men gud ja. Jag vill ju springa maraton när jag är 60. Ja.
Alltså på tal om maraton.
Ska du med till Paris eller?
Nej, men jag vill springa Stockholm maraton.
Ja, men då, vi kan springa nästa år.
Ja, men jag vill också springa maraton nästa år. Det är
ska vi
mål.
Ska vi inte springa Stockholm maraton nästa år tillsammans?
Jo, men det gör vi.
Alltså tillsammans, jag vet inte, men vi kan ju starta samtidigt. Men...
Ja, men det här löser vi.
Ja,
det alltså, det såg så roligt ut och vi åkte runt och hejade. Och alltså, det var en sån folkfest och sen så var på stadion och man bara...
Ja, men det gör vi.
Alltså,
vi.
Grät glädjetårar.
Men då bestämmer jag att vi vill springa Stockholm maraton tillsammans och så bor vi på hotell tillsammans också. Oh. Så gör vi en staycation av det i vår
egen fall. Jag blir såhär pirr i kroppen.
Ja, vad kul.
Ja, så kul. Ja.
Bestämt. Och jag var så himla... Alltså, typ, för jag tänkte såhär, maraton, ja, det är väl liksom bara...
Ja, men det är, det är sån eufori. Det är som folkfest.
Nej, men alltså det var verkligen vem som helst.
Ja.
Det var liksom Agneta 82 som klarade att springa maraton. Och jag var så här, tappade hakan.
Nej, men det är magiskt.
Ja.
Ja, men kul. Alltså, alla er som sprang Stockholm maraton i helgen, eller förra helgen blev det ju då. Fan vad grymt jobbat.
Ja,
bra jobbat.
Verkligen.
Ja. Fan vad bra, då värmer jag upp med Paris maraton och så springer vi Stockholm maraton. Nej, men alltså, fy fan.
Taggad.
Ja, men snyggt. Vi avslutar här. Jag vet inte hur länge har vi hållit på. Vi har hållit på ett tag.
Ja, över en timme.
Ja. Tack så jättemycket.
Tusen tack.
Jag tycker att vi ska göra det här som en stående, att du varje säsong är med.
Verkligen.
Kul. Nej, men jag kommer jättegärna hit, det vet ni.
Kul.
Yes. Vart hittar man dig, för de som inte vet?
Ja, mig hittar man antingen på Instagram. Jag heter ju lite så tråkigt mitt egna namn, med Carolina Pettersson med 2 E. Och sen så faktiskt nu också på YouTube har jag ju börjat lite med. Lite vloggar och
jag kollar
lite...
på dig, Måse.
Alltså, kul. Så roligt.
Ja, men jag tycker det är kul. Sen, det är så här... Instagram har man ju hållit på med ett tag. Mm. Men YouTube är lite nytt. Så man får ta det med en nypa salt så länge. Och skulle man vilja faktiskt vara intresserad av att liksom lite se lite föreläsningar och sådana saker, så kommer jag ha en egen kanal från och med nu på Boon TV.
Gud, ja, det är roligt!
Ja, precis. Så jag, så
där kollade jag på hundcoachen Fredrik Sten.
Ja, han är jättepoppis
i där. Där hängde jag på tisdagar.
Nice.
Kul! Ja. Nej, men så där kommer jag ha.
Men kör du live eller har du förinspelat?
Jag kommer ha både och. Så varje månad kommer jag släppa olika föreläsningar. Ja. Typ allt som vi har pratat om idag kommer jag ta upp.
Och vi ses nästa vecka med en ny gäst.
Ja.
Vem är det då?
Det är Josefin Dahlberg.
Nej, vad kul!
Vi ska lära oss allting om månar och månstrålar.
Alltså,
och
jag är så taggad. Ja, men, gud, vad kul.
Spirit.
Nej, men jag är taggad på det här, för jag kan ju ingenting.
Ja, och gud, jag har precis kommit in i det här världen, så jag vill bara liksom...
Ja, men jag är taggad.
Höra mer. Det ska jag lyssna på.
Ja. Tack snälla!
Tack!
Puss och kram!
Puss!
Hej då!
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.